Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men nu rullar vi. Nu ska vi egentligen ha poddat lite här uppe på däck.
Ja, men det kan vi väl göra.
Vi får köra på en mick då, eftersom puffskyddet till den andra micken blåste i vattnet.
Ja, men när hände det?
Jag kan känna, lite som alltid när man är på sjön så här, att man direkt känner sig lite på minus som landkrabba. Att jag tänker att det är nog mitt fel.
Ja, det behöver det inte vara. Alltså, jag är också landkrabba, så att det är väl liksom mitt fel också i så fall, tänker jag.
Men det är ändå din båt.
Jo, det är väl kanske det att jag skulle... Alltså, jag har ju ändå ansvaret för att köra båten. Jag tänkte så här att ett litet puffskydd kan väl han klara av.
Det kunde jag inte. Jag var skitnervös när vi skulle tanka, för då var det en liten bensinstation här vid Pampas Marina. Och då skulle jag vara hopp i landkall, och där såg jag framför mig så många olika grejer som skulle kunna gå fel. Men sen var han så... Han såg att vi var landkrabbor. Vi trodde att vi utstrålade väldigt mycket skärgård och sjöliv.
Alltså grejen är att jag försöker ju alltid vara så transparent jag kan jämfört med, alltså, i förhållande till såna här brygggubbar liksom. Så att jag säger bara så här, du, vi behöver hjälp och jag kan ingenting, och så jag lägger mig platt, jag lägger mig på ryggen hela tiden.
Men alltså, jag vet att när jag kommer liksom till sjöss med min Lucien Bleu tröja från Bretagne och min Stetsonmössa och skägget och den här silver. Jag ser så jävla mycket sjö. Någon skulle kunna anförtro mig en liksom galeas utan problem. Du kan köra den här till Dover, va?
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Hej allihopa, välkomna till Kamratpodden 4 meter. Och jag var anledningen till att jag pratar göteborgska är att vi sitter på en båt.
Japp, jajamän, men knappast i något hav utan i en översvämmad skog, Mälaren.
Mälaren, det är känd från Barna Hedenhös, va?
Ja.
Det är ju, de startar ju Stockholm där i den boken där de flyr ju från vildsvin, va? Och sen kommer de till en holme som de kallar Stockholmen, och det är ju då grunden till det moderna Stockholm. Och han hänger upp på sitt stockhus, hänger han upp då 3 älgkronor, och det är liksom en blinkning till slottet 3 kronor som brann, vilket år, Anders?
1692.
97 tror jag.
Fan också.
Ja, men jag var inte helt...
Skitla jag i vad som hände i Stockholm 1697.
Du är inte känd som en faktakille direkt.
Nej, du
känns som att du mer har feeling.
Känn på den här. 1692. Före Kristus. Känn på den. Så mycket skit jag i när det där gamla... fortet brann. Stockhuset. Stockhuset på Stockholmen. Fanns en Göteborg 1697?
Bra fråga. Det grundades väl av Gustav II Adolf, va?
Stretchar man det så 1632, senare så kan det inte ha.
Nej.
Det, han kan ha grundat det 1632.
Men sen fanns det ju då flera versioner av Göteborg innan också. Alltså typ...
Lilla Göteborg?
Nej, men så Älvsborg och Löddöse och massa sådana.
Ja,
men det finns ju då faktiskt, om man är glad i Göteborg, så har vi gjort ett avsnitt av Allt vill att veta om just Göteborg.
Det vet man inte, men det fanns faktiskt folk i Göteborgstrakten även före 1600-talet.
Det fanns faktiskt folk i Göteborg innan Stenåke Cederhög. men så här, för transparens så sitter vi faktiskt i min båt.
Ja.
Eller min och Idas båt. Vi, förra sommaren så, vi flyttade till Gröndal för 3 år sedan. Och Gröndal, för er som inte kan Stockholm, det ligger då vid Mälaren. Ganska nära Södermalm. Men det är liksom utanför tullarna, men ganska närförort kan man säga.
Det måste man verkligen säga.
Ja.
Och då... Jag vet många, alltså postnumret i Gröndal är en 11. En 111 menar jag, 111.
Ja, 117.
Förlåt.
Eller men det är kanske 111
det,
också.
Det är en 11, för jag bor i en 12.
Just det.
Men alla 11 är ju innerstads postnummer.
Ja, så det är liksom utanför innerstad men ändå liksom innerstads postnummer.
Det var ett jävla jidden när Hamburg Sjöstad byggde som de skulle få postnummer 11 eller 12.
Ja. Vad fick de?
1-1.
Okay, så det, ja. Men Hammarby Sjöstad har alltid liksom betraktat sig själva som, liksom, som en del av Söder, känns det som. Att det är liksom, på ett konstigt sätt.
Ja.
Det borde ju vara, liksom, egentligen vara en del av typ...
Hammarbyhöjden.
Huddinge borde vara en del av.
Ja, men Nacka, det ligger ju riktigt illa, jävligt nära Nacka. Alltså.
Ja, fy fan, det där det, ja. Då blir man lite nervös. Så, ja. Så här, älskling, har vi kollat liksom, riktigt noga nu? Bor vi verkligen i Stockholm eller bor vi i Nacka?
Ja.
Det är ju, kan ju bara...
för Hammarby Sjöstadsborna så är väl det bästa av två världar.
Mm.
Eller ska man säga, det är liksom som att välja mellan hägg och syren.
Men alltså för en Hammarby Sjöstadsbo, alltså de skulle inte bry sig om de bodde i Nacka.
Nej, det är det jag menar. De, för de är så här, Södermalm eller Nacka, det spelar ena ingen roll. Det spelar inga, det är det bästa av två världar. Ja. Världar.
Kändispotting i Nacka då. Förra helgen var jag på handbollsgrupp med Bosse.
Mm.
Och då var det Nacka Sportcentrum som ligger ganska nära Nacka Forum där. Och då är det en handbollsförälder där, Annie Lööf. Nacka kompatibel va? Vid grillen, grillandes hamburgare. André Pops.
Jävlar.
Ja, han står och grillar burgare.
Interagerade Annie Lööf och André Pops?
Det övergår mitt, inte mitt men förstånd,
men
mitt
som,
intellekt.
Det var André, gammal est.
Pops?
Ja,
ja, det, han, ja, det kan nog stämma. Mm.
Var det han som grillade?
Ja, han grillade
började. Vad gjorde Annie då, förutom att hon var förälder?
Nej, men hon var bara där och tittade på sin dotter eller son.
Spela defense! Spela
Ni måste ha ett entreprenöriellt tänkande.
Ni måste ha ett entreprenöriellt
tänkande. Tänkande kring tjena hur ni spelar igen, i Hamburg.
Tjena igen! Kan inte judo få spela lite mer, ja? Tjena igen!
Jag skulle vilja citera Ayn Rand. Men vad heter det?
Andra laget, ni är jöva allihopa.
Ja. Det blev lite Lysets komik nu.
Ja, för det var skönt att vi ändå kom in och hittade vår Annie Lööf.
Skämtet byggde lite grann på att hon inte kan säga R, va?
Men det känns som att den som skulle kunna skrika domaren i en fitta, det är snarare Annie Lööf än André Pops.
Ja, men jag tänker väl kanske att ingen av dem är liksom go-to-guy när det gäller domaren och fitta, va? Eller?
Nej, men Annie Lööf lär ligga närmare.
Är det så?
Ja, jag tror hon är en större vinnarskalle än André Pops.
Ja. Ja, André Pops är en jätte... Han är ju så här... Har du sett hans, liksom, hans så här, hur han tränar?
Nej.
Han är ju helt besatt av att ha liksom så här sixpack och liksom...
Ja.
Ja, han har ju bara... Alltid när han är på tv så har han ju bara en liksom en... Så lammullströjan, han har liksom ingen t-shirt under som formar kroppen, utan han bara lammullströjan liksom.
Det är så sorgligt med sådana personer som André Pops, som hur mycket de än tränar och har biffig kropp så ser de bara snälla äppelkindade ut.
Ja, men han ser ju snäll ut, men han känns ju som den här folkrörelse bodybuilder snarare än den här så här knarkiga bodybuilder.
Ja, ja, verkligen.
Alltså, han är ju liksom mer Arne Tammer än någon sån här, vad heter han, Golden White Golden One. Vad heter han?
Ja, The Golden One. Golden One. Valentunas starkaste nazist. The Golden One.
Valentunas Hitler. Men
Valentunas Conan. Det betyder inte att han har vinnarskalle. Det betyder att han är manlig anorexi snarare.
Ja, kanske då. Kanske då.
För det finns en annan sportprofil.
Ortorexi.
Vad heter det?
Ortorexi, det är väl när man tränar.
Okej. Okay. Det finns ett ord för
det. Ja, det är så här träningsmani.
Ja, men det är också väldigt mycket ålderskriser där. Och så. Men på södra Gotland, där vi hänger på somrarna, där finns det en del kändisar också.
Mm.
Och då är det så att det är kutym att man ses varje tisdag och torsdag på gräsplanen i Bursvik och spelar fotboll.
Mm.
Och då är det så här karaktärer som Orup, Fabian Thorsson, ja, olika personer som är där och spelar fotboll. Och en av dem är Peter Jihde.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Han är en sån jävla vinnarskalle. Mm. Vidrig vinnarskalle. Ja, ja. Och bra på fotboll också. Ja. Svinbra på fotboll.
Ja, jag kan tänka mig.
Så jag vågar liksom aldrig vara med.
Nej.
Därför att han blir lack om han lägger en djupledsboll och ingen springer på den.
Mm.
Och då snackar vi farsor och morsor och sjuåringar som spelar fotboll tillsammans.
Liksom. Jävlar. Låter som Patrik Ekwall.
Ja, jo. Honom har jag dock inte sett in action där. Jag vet inte om han är på Gotland.
Nej, men jag spelade med kändislaget en gång. Jag fick hoppa in. Mm. Det var en sån här välgörenhetsmatch. Det har jag berättat. För IFTFM och för jordbävningar i Kurdistan.
Mm.
Men då var jag typ så här Öss och Morten Andersson och Soran och lite komiker. Och Måns Möller var konferensier, tror jag. Och sen så var det lite massa fotbollsspelare och så var det lite kändisar. Patrik Ekwall var med.
Mm.
Men han var ju absolut den mesta vinnarskallen.
Ja, det är tråkigt för han utstrålade det direkt.
Ja. Alltså jag ska säga att han var inte supertrevlig. Alltså han var inte så här, han var inte direkt otrevlig heller, men alla var väldigt så här stöttande utan Patrik Ekwall. Han sa ingenting typ.
Var du inte så bra eller?
Nej, men jag var målvakt så hade ju en ganska utsatt position.
Ja,
ja, det var väl något mål som var mitt, men jag gjorde ju en del bra räddningar också. Ja,
du har ändå lite boll i kroppen.
Ja, det tycker jag. Så ja. det var helt okej liksom. Alltså, jag skäms inte för min insats. Liksom.
Fan, det är tråkigt ändå att en person som Patrik Ekwall är så förutsägbar. Så att det är klart, det ser man på långt håll att han är en jävla vinnarskalle. Och nu är det så svårt att prata skit om Patrik Ekwall som han har liksom förlorat sin fru i cancer och sådär.
Men låt oss ändå lite.
Ja, men låt oss ändå. Men det hade varit roligare om det var typ så här, Mattias Alkberg var en sån dryg vinnarskalle.
Ja,
när poesilaget ska spela.
Men det var roligt för att Mattias Alkberg var ju Peds söndagsintervju.
Aha.
Nu i söndags tror jag. Och Ida har ingen relation till Mattias Alkberg.
Nej.
Men så sa var det Mattias Alkberg nu? Jag kom upp och så var hon, lyssnade hon då så här. Ja, men han verkar ingen kul sånt. Och jag bara så, men vänta nu, jag tror inte du har förstått Mattias Alkberg här. Alltså jag lyssnade inte på intervjun, men hon fick liksom så här en, ja men han kanske framstår som lite så här norrbottniskt så här tradig och lite så här gnälligt så här antikapitalistisk och så.
Ja.
Och kanske lite sävlig.
Jag tror att han är just lite, jag tror att jag utan någon information, så tror att han är liksom, för honom med glaset alltid halvtomt.
Mm, ja. Men det var som när jag lyssnade på senaste Värvet eller näst senaste med Plura.
Mm.
Då fick jag också så här känna, fan vilken jävla tradröv Plura verkar vara. Alltså, att han har lyckats dupera liksom hela Sverige med att han är en god gubbe med mage som lagar mat, men fruktansvärt tråkig alltså person framstod han som i intervjun. Ja. Jag tyckte synd om Triumf. Alltså.
Det är väl inte så konstigt om Plura är deppig med tanke på liksom hur kort, alltså på något sätt så här, han har ju förvaltat sitt pund så pissigt. Alltså det är klart, pengar har han ju.
Ja.
Men han har ju som en sämre fysisk status än GV Persson. Liksom.
Mm.
Och röker sig och är trött och stel. Han måste ju tänka på pumpen hela tiden.
Ja.
Liksom. Det är inte så,
okej, så att jag borde cut him some slack tycker jag.
Nej, men alltså, jag pratade med en kompis om det där. Som sa att det är som eldkvarna alltid sumpat sin karriär. Gång efter gång efter gång. För att de är sådana gnällspikar.
Mm.
De hade ju liksom en enorm hit. I början på 80-talet med Pojkar, pojkar, pojkar. 1982 kanske. Och sen försvann de helt och hållet. Så jag kommer ihåg att jag var på en konsert kanske 87 i Solna som hette Gräsrocken, som var en gratisfestival för mest punkband. Och vi hade gått dit för att se ett punkband som hette The Joints. Och då som förband till dem så kliver Eldkvarn upp på trätrallen där liksom och kör en låt. Ingen bryr sig.
Nej.
Året därpå kommer Kungarna från Broadway och du vet, de säljer ut allt.
Ja.
Och sen så dippar de igen ner på 90-talet. Mm. Så bortglömda. Och sen så är det någon producent som förbarmar sig över dem.
Ja.
Och så upp igen i solen och sen så ner, bam. Och sen så 2008 så jobbar de med någon som heter Jari Happalainen och får en superhit igen och sen så bara ner. Det är som att de dras till gölen. Liksom.
Men är det så enkelt så att de speciellt Plura då, har varit för hård på sponken och så här, i perioder och så?
Ja, jag tror att det har varit en del både.
Du tror att det har varit det ena och det andra?
Både bullar och sockret på bullen.
Ja, just det. Men det vet vi väl, för att han är väl till och med dömd va?
Ja.
Dömd, men är han förlåten? Ska det här avsnittet heta Kan vi förlåta Plura?
Ja.
Så här, SVT dokumentär.
För jag kommer ihåg en gång så när jag jobbade på ett ställe så satt jag på en redaktion. Petra Mederschow var det.
Mm.
Så att det är en stor redaktion och det här var 2010, just när Pluras kök gick. Och vi satt vid ett långbord så här, och så satt en liten grabb bakom oss och typ klipp och klistrade någonting. Och då började vi prata om Pluras fysiska status, hur risig Plura såg ut att må och sådär. Och sen så efter en timme så kom Plura gående och hämtade den här pojken, för då var det hans son.
Åh nej.
Så jävla dåligt.
Ja, det var dåligt.
Ja, riktigt pissigt.
Ja,
vi mådde dåligt.
Men har du liksom, hur pass ofta tänker du på den här episoden och får skamsköljningar?
Det finns olika episoder som jag har gjort. Olika saker som jag har gjort och sagt. Och inte gjort och inte sagt, som gör att jag måste stanna upp och hugga tag i någonting som växer i marken.
Ja.
Och skrika inåt.
Ett hus.
Det här är en av de sakerna.
Ja. Men det var inte bara du.
Nej, men jag kan tänka mig att jag var den som tyckte det var roligast.
Men det kanske inte var för att du var skvallrigast, utan för att du såg humorvärd. Alltså du såg liksom, du tyckte det här var kul att riffa på.
Jag var så otroligt uppe i högtonart. Jag hade just startat El Mundo och var liksom en, tänkte jag, up and coming komiker. Mm. Och så satt jag och skränade med liksom Valle Westersson. Och,
ja, det var någon.
Ja. Jag var någon. Och
se på dig idag.
Och fan vad bra det gick, var det flög.
Ja,
tills
det,
Plura stod där i skinnjackan.
Jag tänkte på så här, du beskrev Pluras karriär. Jag tänkte, fan, det där är ju din egen.
Ja. vi snackade ju om den här karriären lite innan här. Hur nervös man är för att den ska gå åt helvete.
Mm.
Att vi, för nu sitter vi i din båt och vi har just avnjutit faktiskt en sillunch.
Ja.
Nu gungar det trevligt.
Ja, men det här är ju då nackdelen med att vara på sjön, att det gungar.
men då så sa vi, varför kan man inte bara skita och jobba och bara göra det här? Men då konstaterade jag att så fort man tror att man kan skita i allt, då det är första steget att det går åt helvete.
Just det. Men goals är väl ändå liksom att komma upp i en sån liksom, Patreon på 4 meter, att vi kan spela in en gång i veckan i min båt. Och sen är det det liksom.
Så det är inte vår grej, det är er grej. Ja. Gå in på patreon.com/4meter och stötta projekt. Nu går Anders och Fritt i pension.
Men du, Anders, vad säger du? Ska vi ta en liten tur med båten?
Gör vi. För vi är på en båt nämligen.
Ja.
4 meter.
Nu sitter vi nere i, vad är den korrekta termen för det här rumsligheten vi befinner oss i?
Ja, men den här båttypen kallas för hardtop.
Så är vi nere under hardtoppen?
Ja, jag vet inte, men i kabyss finns väl något som heter, men
cockpit?
Ja, nere i själva båtanus.
Ja, båtens anus. Ja. Båtens anus är väl längst bak, va?
Ja, det får man nog säga. Det är väl själva utsuget.
Utsuget.
Men du, hur känner du liksom när du ser Stockholm från det här hållet?
Jag är väldigt bra. Alltså jag känner nästan att om man skulle bjuda in en delegation från utlandet och visa dem Stockholm, så kan man börja med att sätta dem i en båt och köra dem till Pampas Marina. Eller ta ett varv.
Eller hur?
Jag tycker att det är jättefint. Men jag älskar Stockholm. Men jag tänkte på det när vi började på den här podden, så började vi skämta om Göteborg. Bara för att vi var i sjön. Och det som Stockholm har, som nästan ingen annan sjöstad har, att Stockholm är en sjöstad vid en insjö. Medan de andra är sjöstäder vid havet. Och de, som till exempel Göteborg då. Kallt så inåt helvete är det ju. Lissabon. Kalla vindar som ligger på. Sådär. Men Stockholm är liksom ändå ganska vädermässigt snällt. Vilket gör att en jävligt smörig arkipelagisk stad.
Ja.
Är du med?
Precis, men
Nordens Venedig brukar man ju säga.
Men Venedig är ju spännande för att det ligger liksom i en lagun. Det är väldigt skyddat.
Ja, ja.
Det kan ju blåsa i Venedig ändå, men det är ju väldigt så här, det finns ju en slags stiltje där inne i lagunen.
Ja. Ja, verkligen.
Men det coola med Stockholm är väl också att det ligger både vid en insjö men också vid havet, tänker jag. Alltså innan hav.
Mälarlåset kallas det för.
Ja. Man kan säga så här, innanhavet av ett innanhav kan man säga. Östersjön är ett innanhav.
Ja.
Och sen så är det liksom Saltsjön är ju då innanhav till innanhav.
Ja.
Vad är det? Dubbelt innanhav?
Precis. Precis.
Blir det ett ytterhav då?
Är Saltsjön en innanhav eller är det inte en vik bara?
En vik kanske.
Men det ligger inbäddat av väldigt fet jävla liksom skärgårdsbuffert.
Ja.
Vi har ju så, det är ju liksom, och du kommer ut på öarna längst ut, så här, vad de heter, Trekvarts och allt, vad de fan de heter, vad heter öarna? ute och sånt där. Det är ju fortfarande vinter där ute.
Ja, säkert.
Jag går fortfarande barnen i, liksom, i terulén overaller. Här inne så går det runt till kvartsbyxor och käkar glass.
Ja, precis. Det var ett barn som gick omkring i kvartsbyxor och har liksom skött en sjömack.
Ja, men den där, alltså skötte den där sjömacken, han gjorde ju det när han var barn. För det där är det han har gjort i sitt liv.
Började jobba när han var tre.
Ja. Vek in båtar och fyllde dem med bensin. Ja. Blyad bensin. Ja. Ja, men det är, jag tycker det är jättefint. Jag tycker det är fantastiskt. Stockholm är en helt jävla fantastisk stad.
Helt jävla fucking fantastisk.
Nu åker vi under Essingeleden, en av Stockholms kallare broar.
Ja, den är kall.
Ja. Sa jag att Liljonsbron, eller att Skanstullsbron var kall?
Ja,
att den är kall på något kall, sätt. Det är inte var det med den. Kyl. Jag tycker för ingenting runt Skanstullsbron känns mysigt.
Nej.
Inte ens liksom den här Malmgården som ligger där vid Hammarbyrodd.
Nej.
Känns mysig.
Med väderkvarn.
Jag vet inte om det är för många olika. Det är som, runt Skanstullsbron så är det så många olika byggnadsstilar och tidsepå. Det är som ett jävla gytter av byggnader där.
Mm.
Vissa är schyssta som Folksamhuset så här. Ja. Men sen White Arkitekter och liksom det. Du kan någon byggnad från varje tiotal runt där. Vilket gör det ganska fult runt Skanstullsbron. Mm.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Fyra meter.
Då är vi tillbaka.
Ja, det gör vi.
Från vår lilla tur.
Helvete vad överrumplade det blev av att det bara rullade plötsligt. Jag hade till och med, jag är lite borta. Jag hade glömt att jag hade lurat på mig, så jag hörde din röst liksom på insidan av huvudet.
Du tänkte så här, drömmer jag nu eller är Fritte Fritzson inne i mitt huvud?
Ja, men det har jag tagit en slummer. Ja, det kan ju vara som när man ligger och tar en liten tupplur och ser precis Fritte Fritzson inne i ens huvud.
ni vet som när man har vaknat precis och så hör man Fritte Fritzson inuti sitt huvud. Hallå? Ingen? Nej, okej. Okay. Okay, det är bara jag.
Smal, jättesmal humor. En skrattar, ja. Fred.
Ja. Men man kan säga så här då. Den här, vi åkte till Pampas Marina och tankade och köpte glass.
Mm, det var det.
Men det var ändå jävligt mycket dramatik.
Alltså det hände så mycket dramatiska grejer på vägen.
Ja.
Ett puffskydd.
Försvann.
Ja. Sen så var det kanske det värsta var väl din keps.
Ja.
Du tittade upp. Det var en serie händelser.
Ja.
Vi hade nämligen hållit på med Zoomen, din inspelningsutrustning. Och det var en liten knapp där som var svår att stänga av. Mm. För dig var det väldigt viktigt att få stänga av den för att den går på batteri. Att den inte ska dra batteri i onödan.
Ja.
Så du fokuserade mer på den än på själva sjöfarten så att säga. Och då kommer en stor sån där yrkesbåt, yrkesfordon, vad heter det? Yrkesfordon, båt.
Ja, ett lastfartyg.
Ett lastfartyg. jag är så chockad att jag tappar terminologi.
Ett proffsskepp.
En som jobbar med det båt. Mm. Hög fart.
En gesällskuta.
Nej, det var en pråm. Det var en
stor stort lastfartyg. Ja,
säkert fulltankad med någon jävla, du vet såhär, de var på spränga för tunnelbanan borta vid, vid Årstaberg. Där.
Just det. Ja.
Eller vid Årstaberg. I Skanstull.
Mm.
Det är fyllnadsmassa därifrån som de kör ut och dumpar i Kungshatt.
Ja.
Eller någonting. Och det var den som var på väg mot oss. Och det var kollisionskurs.
Ja, det var det.
Och som tur så tittade jag upp och kunde skrika Fritte, för helvete. Och på du fick försiktigt lägga från det zoomen.
Ja.
Och sen så sätta full gas framåt och med en hårspån missade vi en enorm kollision.
Styrde bort från den. Men det är också lite så här kaxigt av han. Jag utgår från att det var han. Alltså han bara körde på liksom. Han tänkte inte så här, jag behöver inte.
Men han kanske också höll på att pilla med någon teknisk med sin mobiltelefon.
Jesus, ja.
Men vad hände då? Jo, då blåste din mössa av.
Ja, jag hade ju keps. Men jag hade ändå spänt den på det hårdaste.
Ja, jag såg faktiskt när du tog av den och spände om den. kunnigt.
Men tydligen så ska man ha så här, ska man ha någon mössa till sjöss, då ska man ju ha någon slags band som man kan knyta den under hakan.
Det är jävla Stig Helmer.
Ja, det är tydligen den enda sjöplagget som funkar.
Jag har inte sett många rutor Tintin där Kapten Haddock har knutit. För jo, det har jag. Mm. Fast inte till sjöss, utan du är i sådana fall när han är uppe i öknen till exempel.
Nej, men om man kollar ut nu över Mälaren så är det ju kavlugnt. Det är ju liksom, det är inte mycket blåst och det är inte mycket vågor. Men ändå så är det så här som att havet tar, havet ger.
Men det är som i början på Bertil Almqvist. Vi pratade ju om Bertil Almqvist i början på avsnittet Barn Hedernäs. Mm. Som i början på hans bok om regalskeppet Vasa. Då är det en liten nyckfull vind som ligger och trycker bakom Katarina Berget som bara puff, välter skeppet. Det var samma vind kanske som tog din kaps. Ja. Men vad gjorde vi då?
Ja, men då blev det full back, höll jag på att säga. Men vi vände båten och körde tillbaks och hittade min mörkblå fjällrävenkeps i böljorna. Och du fiskade upp dem med båtsaker.
Ja, och jag, då var jag också tvungen att lämna den säkra liksom, sittruffen och gå ut utanför relingen och hänga ner mot vattnet.
Ja, men det är också... jag känner ju så här, jag är verkligen inte... Jag är verkligen inget sjöproffs. Men jag tycker att du på den här korta rundan har ändå bevisat dig flera gånger. Först att du varnade för liksom en annalkande katastrof i form av ett lastfartyg.
Ja.
Sen att du på något sätt räddar en keps med båtshake. Det är nästan så att du borde få någon slags medalj från Sjöräddningssällskapet. Eller något sånt där.
Du ska få skepparexamen.
Ja, det tycker jag. Postumt.
Vet du, jag har ett uppdrag som jag eventuellt ska göra. Det är att jag har fått, för att ta skepparexamen eller för att få båtexamen idag, så måste du, det är lite motsvarande teorin till körkortet. Mm. Och den läroboken är så komplicerad och tråkig, så att och de flesta som tar det här är typ 16-17 bast. Mm. Så jag har fått någon slags uppdrag att översätta den här skepparexamen-texten till begriplig text för en 16-åring. Så att jag är på väg in i ett sjöliv, känner jag.
Men är det här på riktigt?
Ja.
Okej. Okay. Mm. Men som ett skrivjobb helt enkelt, eller vadå? Jag
träffade faktiskt en kille på en fest som är på med det där. Vi var ganska packade och så sa han, men du är författare och jag håller på med det här. Examinerar 300 ungdomar varje år. Det är svårare för dem i läsförståelsen i teoriboken. Kan inte du, det kan finnas pengar i det här. Kan inte du titta på det, så skickar den boken till mig. Jag har fortfarande inte öppnat den.
Nej, okej.
Okay. Men jag ska väl ta tag i det.
Men ska du göra det då?
Jag ska läsa det först, det kan vara rätt kul.
Ja.
Men alltså det är ju, jag kan tänka mig att det är ganska enkla liksom binära frågeställningar man ställs inför, som man kan göra ganska enkla då.
Men också så här, hans pitch, sales pitch, det kan finnas pengar i det.
Den, jag älskar den. Det är alltid så här, folk som är utanför bokbranschen som tror att om du får ut en bok, då är det per automatik så här, då är du Camilla Läckberg rik på en gång. Ja, vi tjänar mycket pengar på det.
Ja. Men folk har någon slags märkliga idéer ibland kring det här med, alltså, ja men vi vill göra det här, vi har 1 000 kronor, ja men jag tar 20 000. Ja men vi kanske kan, du kan ju få, om du vill kan du få använda materialet, vi kan spela in och få använda materialet. Vad fan ska jag använda det till?
Nej men det, de fattar inte att man vill ha hårda pengar på en gång. Men du, när vi är tillbaka till det här med, jag blir glad att du säger att jag visade prov på en slags sjö. För det är ändå så att som 54-åring så är man rätt van vid att alltid vara i säkra miljöer där man känner sig helt hemma. Och, och därför är det till exempel ganska jobbigt att gå på rockkonsert när man är i min ålder, för man är precis på osäker mark. Ja. Så här. Och lite samma sak att sätta sin båt och åka ut, för att man vet ingenting. Och då blir man också ganska med, det måste hela tiden med i narrativet, om det nu kommer med, men jag hade en liten prata om att vi ser ut som sjöbusar, men vi kan ingenting för vi har utseendet för det.
Mm.
Och sånt där tänker jag så här, hur ser jag ut i det här nu då? Är jag förtroendeingivande?
Ja. Men det kan ju finnas en risk att det är för förtroendeingivande ut. Att man kommer med värsta utrustningen och sen är man käs.
Liksom. Ja, men liksom, det blir kris ombord på ett större fartyg och någon bara hugger tag i den och säger, du tar rodet för du har ju skägg.
Ja, eller så här. Du får ta tag i den här situationen. Varför det? Ja, men du har kaptensuniform. Ja, men det är ju bara liksom en ironisk grej. Det är ju bara, det är ingen riktig kaptensuniform. Det här är ju, det är typ en kaptensuniform, men liksom, det är mer att det är så jävla snyggt med dubbelknäppt och vegamössa, så att det är mer din stil.
Att man har, att man kan, man vet vad man ska ha för stil. Ja. Lite kortare brallor som står ut liksom så här.
Ja.
Det ska smälla i vinden liksom.
Ja.
Men jag, på så sätt, jag tycker det kanske, det är rätt nyttigt att liksom kasta sig in i situationer som man inte riktigt kan eller som man inte känns bekväm i.
Ja, men det är intressant.
Det är ödmjukande.
Ja, men det är faktiskt bra. För att det är nog, det är en bra motivation kring varför man har båt. För att man gör någonting som man inte kan.
Men du har ju också visat prov på viss sjökoll. Alltså du, bara tilläggningen här vid bryggan i Gröndal var ju snygg.
Ja, men det blev bra. Men ja. Det är ju liksom...
mycket träning ligger bakom.
Ja, men förra sommaren så var det ju... Det var, kan jag säga, det var en del meck kring att lägga till, kan jag säga. Mm. Då hade vi också en sämre plats, för då hade vi så två jättelånga båtar på bägge sidorna om oss.
Det var tvungen att gå precis rakt.
Ja, då var precis, nu kan man winga det lite mer.
Ja.
Så.
Ja. Ja.
Men det var ganska lugn sjö också. Det var inte så mycket blåst.
Men så. Precis, så om du börjar liksom slå riktigt ordentligt, då...
Ja, då vet jag inte vad man gör.
Ligger kvar ute.
Ja, precis.
Kastar ankar. Barnen
börjar gråta. Men det var ju förra sommaren var ju så att vi... fick motorstopp ute mitt i Mälaren. Och då fick vi, då hade jag inte lärt mig, ja men det är typ chok, fast det är ingen chok på den här båten, det är väl någon sån här jog-trottel, alltså typ att man trottlar, det är väl typ att man ger gas utan att lägga in växel.
Man pumpar in lite extra soppa.
Ja, men lite så. Jag hade inte fattat den där funktionen, så att jag vet man startar och, det var förra sommaren då var den så här trögstartad, men nu har de fixat med motorn så jag tror att den är bättre nu.
Mm.
För nu startar den utan att liksom, utan gas eller utan så.
Men den här situationen, hur löste sig den?
Ja, men då ringde vi till sjöräddningen. Eller inte sjöräddningssällskapet. Alltså det är sådana så här, ja. Man betalar in för att, eller det var ju via försäkringsbolaget. Så då kom det en jättetrevlig kille och alltså boxera in oss till en sjömack typ. Och sen så fick vi tanka upp och sen så körde vi hem.
Var det hårt väder också?
Nej, det var mitt i sommar, jättefin sommarkväll. Men barnen blev hungriga och trötta och började gråta och så.
Mm.
Och sen, så det var lite sådär, det var lite så på gränsen situation.
Jag fattar. Ja. Sånt men där, det är, så risker man får ta när man...
Men det är i det långa loppet, så de historierna, de är bra att ha också. Alltså inte för att man ska skapa sådana situationer. Men om de uppstår så, och man lyckas klara sig ur dem, så då är de ju bra. För att man på något sätt påminns om sin egen odödlighet.
Mm.
Eller sin dödlighet och odödlighet. Man påminns om sin egen odödlighet att man är så jävla kingig.
Så jävla rolig felsägning. Ja, det är bra. Jag gillar ju att ta en sån där elektromagnetisk röntgen av skallen, för man påminns om sin egen odödlighet. Jag gör det.
Oj.
Ja, men det här var faktiskt jävligt mysigt. Det är som en bra avbrott i en ganska lunkig vardag.
Eller
hur? Och ett sätt att möta våren. Det är ju en av de första sommardagarna idag.
Men vi får nästa vecka, vi får se var vi ses då.
Ja, det kan vara, det kanske är här också.
Ja.
Eller så är det någon annanstans. Ja. Det får man se.
Men vad är det fantasin som sätter gränserna eller något annat som sätter gränserna?
Nej, men det är väl logistiken.
Det är det. Eller?
Det är ju en tid, det är faktiskt en tid på året där det börjar liksom tjocka upp mot semester. Och
just det.
Man tar på sig massa saker, man har inte täckning för dem. Och
just det.
Jag har ganska mycket som händer.
Mm. Har du grej i pipen eller?
Ja, har jag. Har du?
Ja, någon enstaka grej har jag.
Jag har en hel del.
Har du en hel del i pipen?
Ja.
Okej, spännande.
Ja, inte så roliga grejer, men det är så att det ska göras, det ska göras.
Ja.
Ska åka till Sjöbo och underhålla på biblioteket till exempel.
Okay. Ska du skriva en...
skriva färdigt en bok.
Ska du skriva en skepparexamensbok på lätt svenska?
Den tänker jag nog, den kanske jag tar i sommar.
Ja.
Det är väl ett mysigt sommarprojekt.
Ja, verkligen.
Fan vad det låter bättre på pappret än vad det är, tror jag.
Ja, sen när man ska sitta där.
Ska jag skriva en skepparexamensbok.
För att sen när man väl sitter där så inser man ju hur tråkigt det är, tänker jag.
Det första som händer är att man ska fatta den. Liksom.
Ja.
Man ska försöka förstå vad det står och sätta sig in i det. Vilket man lär ju börja med hjärnan på halvfart.
Men du byter ut alla sådana specifika så här som så här typ peke och tamp och sånt. Byter ut till en så här en ja, men typ någon slags stege längst fram och typ till någon slags snöre. Så.
Du kan ta något och binda fast den med.
Ja, precis. Så att de som kommer ut på sjön, den här nya generationen, de har inga ord för någonting.
Min son Mårten tog ett körkort och körde upp igår. Ja. Fick för körkort.
Hur var det dramatiskt? Eller var det...
Nej, det var helt odramatiskt. Ja. Det var väldigt trevligt. Men det jag skulle säga var att jag tror att han klarade sig genom teorin utan att öppna teoriboken en enda gång.
Wow.
Genom bara att göra teoriprovet gång efter gång på nätet. Ja. Tills han kunde det liksom. Ja.
Men då var det variationen på de frågorna som kom då?
Ja, exakt. Ja. Jaha, då är det så. Ja. Då är det så liksom.
Ja, just
det. Så att, ja.
Smart kille.
Mm. Men det var gulligt. Han, sen så tog han och lånade bilen och åkte till Brandbergen och hämtade Stella som jobbar i skolan där.
Ja.
Hämtade henne på jobbet.
Gud vad gulligt.
Ja. Och då stod alla
elever. Om det?
Ja, alla barnen i skolan stod vid staketet ut på parkeringen och skrev grattis i körkortet.
Oj,
wow. Jag var på Mårten, försökte parkera och fick inte till det. Jag var på 20 minuter innan han stod rätt.
Det, jag skrattade lite för högt.
Men det är mitt andra körkort som jag har övningskört med någon. Jag lotsade också Mimmi in i.
Just det. Ja.
Och nu Mårten. Han har tagit 4 lektioner och sen är jag. Jag är jävligt stolt över det faktiskt.
Ja, men det förstår jag verkligen. Ja. Det är ju inte så många lektioner. Nej. Annars är ju körskolan, de vill ju väldigt gärna att man ska ta typ 60 lektioner.
Ja, 40 i varje fall.
Mm.
Man ska lägga typ 35 000 på det.
Ja.
Men jag tror de har ödmjukat sig ganska mycket.
Ja.
Och det gick så här rykten också, när jag tog körkortet, om man har kört med farsan, då får man en mycket svårare uppkörning än om man har kört med körskolan. Men så var det ju inte nu.
Det är rättsröta om det slår upp på det sättet.
Ja, jo, men det är väl, å andra sidan så för ju de någon slags logg. Körskolan för en logg, när vi har lärt om det.
Men det ska ju inte examinatören kunna veta om.
Jag tyckte det var rimligt på något sätt på den tiden.
Ja, men alltså den som examinerar ska ju liksom bara titta på vad man kan. Och inte så här om han eller hon har tagit en lektion eller 60 lektioner, tänker jag.
Men till exempel så var det så att förra gången när Mårten körde upp, då var han kuggad, det var för en vecka sedan bara. Mm. Och då var för att det uppstod en specifik, ganska ovanlig situation i en cirkulationsplats.
Ja.
Så uppstod en specifik situation som jag typ aldrig varit med om. Och den kunde han inte hantera.
Vad var det då?
Det var att han väl var inne i rondellen, så kom den långtradare och körde in framför honom.
Uh-huh.
Och då reagerade han inte tillräckligt snabbt på det och bromsade in. Därför att han kände, men jag är företräde.
Uh-huh.
Alltså det var hans, satt i hans huvud.
Så han krockade?
Nej, då inriktade jag på honom med dubbelkommandot.
Ah, okej.
Men det hände ju inte när han körde upp andra gången.
Nej,
det hade, så det är mycket som skulle kunna hända.
Ja, ja, ja.
Liksom.
Precis. Men det är ju, men ja. Men det är också lite ovanligt att en långtradare bara kör in.
Ja, fast det händer rätt ofta också. Alltså. Fan vad de vet att det kommer inte kännas
men
bra.
Men är de som cyklister på det sättet att de bara kör? Liksom?
Ja.
De vet att det inte kan hända.
Cyklister, de...
Eller i långtrådar, är det liksom vägarnas cyklister?
Ja, för långtrådarna så är bilarna vägarnas cyklister.
Ja.
Och nu kommer en bil.
Ja, vidrigt. Dessa vidriga.
Vad gör dessa vidriga som bilar på min väg?
Ja. Ja, det är fruktansvärt.
Det värsta jag vet är när en långtradare ska köra om på E4. Det är en sån karavan med långtradare. Och så är det någon långtradare som tycker att långtradaren framför kör lite för långsamt.
Mm.
Och påbörjar en omkörning. En sån jävla seglång omkörning.
Men kör om ungefär 0,25 km i timmen snabbare.
Ja, exakt. Så det tar ungefär 7-8 minuter att komma förbi. Ja. Och så blir det, så ligger alla liksom och trycker på bakom.
Ja, det är
mitt värsta.
Ja, det är nog ett av mina värsta.
I trafiken alltså.
Ja. En annan, jag ska inte säga att det är en av mina värsta, men en väldigt smal spaning nu.
Mm.
Det är när man ska bestämma någonting. Så här, men kan du så här då eller kan du då?
Mm.
Och sen har man själv någon slags idé om att ja, men jag försöker liksom ändå ha ett öppet sinne här. Så liksom, alltså typ nära släktingars begravningar, då kan jag inte och så. Men att den andra personen bara har liksom olika så här, ja men jag ska fika med min gamla gymnasiekompis då och jag har liksom tvätttid. Alltså så att man har helt okalibrerat så här vad man kan begära av liksom när man ska planera det här mötet och så. Nej, det funkar inte för mig. Nej, men jag kommer vara trött då typ. Mm. Jag kommer varit på fest innan så jag kan liksom komma trött då eller sådana grejer.
Mm.
Det, ja, jag ska inte säga att det är mitt värsta, men det
är dåligt.
Ja, lite.
Men om man, om man ska fika med någon, mm, då måste man ju säga nej till det här mötet, för då har man ju bestämt att man ska fika.
Jo, men om man sitter liksom ett gäng, så här flera stycken, och
ja, man är, alltså, man är 7-8 pers,
hitta liksom en tid,
ja, som det, passar. Ja, det håller med. Ja, jag hatar det också. Just som jag kan inte då, för att det är det riktigt. Ja. Å andra sidan så är det också ett sätt att slinka ur saker man inte vill göra.
Sant, sant. Men om man då sitter och anpassar sig åt den, för den personen, alltså, det bästa är väl att säga, men då behöver inte du vara med. Ja. Det är ju bra. Då kanske man blir av med den personen. Det är jättebra. Men om man då försöker anpassa sig och försöker hitta den här tiden när den personen kan. Och så kanske inte den personen kan då, för då är hen sjuk. Vad fan är det för jävla skit?
Nej, det är skit.
Ja. Men jag tycker vi går ut på det här. Det blir
på
inte
den nernoten. Ja. Det var det som den här skörjasen gjorde med oss. Vi tog fram så här små saker som vi stör oss på i vardagen.
Men vill man stötta den här podden så går man in på patreon.com/4meter och ger oss en liten donation.
Ja, gör det.
Ja. Och vill man stötta Anders Thorssons sparring så köper man den nya Knyckers-boken.
Från min Knyckers och silverpokalen. Ja. Den ska tydligen vara jävligt bra, har jag hört. Ja. Från folk som har läst den.
Kul.
Ja. Jag läste min första, jag har fått en fem stjärnor på Bokus. Och den personen som skrev den recensionen, som recenserade, det var en jättebra bok. Jag önskar så att det skulle komma en film också. Och det gör det. Till hösten så kommer en film från min Knyckers och snutjakten.
Wow.
På bio.
En biofilm?
Ja, fan, biofilm.
Jag kommer att sitta där med
Det är 1,5 timmes biounderhållning.
Helt otroligt. Mm. Men du, vad jag ser fram emot detta?
Jag med, kan säga. Ja. Det ska bli jävligt kul. Ja.
Men du, fan, då gick vi ut på, det blev ett durakord till slut.
Vi gick ut på ett durakord. Yes. Tack för skäriga samfritte.
Du, tack själv.
Tack. Hej då!
Hej då!
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.